Vad är det? Tanken är att Pontus är din försvarsadvokat.
Men jag kommer inte på någon rolig take på det.
Nej. Vi pratar intro, Kim. Ja, annars får vi önska Noah grattis till att bli förälder. Sjung en psalm. En fin psalm som har
funnits. Nu ska vi gratulera Noah på ett roligt sätt, på ett kick and rush sätt. Vi sjunger happy birthday to you, fast istället happy birthday part you.
Men var börjar vi nu då?
Börja med Harry Maguire. Kommer vi göra.
Happy birthday dear Alan. Happy birthday Pardew.
Där har vi ett intro. Klipp ihop det där på något jättekonstigt sätt, Kim, så blir det jättebra.
Det tror jag inte.
Kick and Rush är tillbaka, Sportexpressens podd om Premier League med mig, Joakim Rydström, och med mig i studion har jag Pontus Weinemo.
Hej!
Hej, och Petter Landén.
Hej!
Therese Strömberg skulle vara med också, men hon täcker tydligen landslaget idag.
Jag tror inte att dina snuffar syns.
Nej, de syns inte. Jag gjorde inte.
Men de hördes nästan.
De hördes nästan. Mm. Landslaget. Så vi får se henne nästa vecka förhoppningsvis.
Menar du det med att det är så här landslaget, alltså att det är inte landslaget på riktigt?
Nej, jag tror
det är det ju ändå.
Nej, alltså, jag vet inte riktigt.
Det där jävla landslaget hade ju varit mer kraftigare, så här, bara, som att man bryr sig inte om det, men det finns ju faktiskt. Även om vi kanske inte uppskattar landslagsfotboll jättemycket, ser det mer som något nödvändigt ont. Inte nödvändigt, det är bara ett ont. Landslagsfotboll är liksom inte det.
Det har väl alltid varit Kick and Rush officiella hållning,
ja,
att vi hatar landslag.
Ja, men vi har ju inte förnekat det, som Jocke nu börjar säga. Det är som att vi lever i någon form av, ja men det här är, vi kommer in i någon konspirationsteori, vi börjar hata det så mycket att vi börjar förneka det. Det här har inte hänt på riktigt, ja. Det finns inte, det är bara massmedias jävla lurendrejeri. VM94, ja. Det är ju filmat. Det är ju i en studio.
Du tänker på VM58.
Ja, exakt. Ja.
Det är nästan en sån här extremt progressiv tanke att du inte tror på liksom nationer eller liksom statsbildning överhuvudtaget. Det kan inte finnas landskamper för det finns inga stater.
Det är korrekt. Jag säger som Arne Anka säger i en gammal hedlig strip som gjorde att vad är ett land annat än en administrativ yta?
Mm. Alltså jag bara kort här. Jag har en sån här record scratch här, Kim. Liksom så här. Nu får lyssnarna följa med på liksom internmöte. Joakim, jag uppskattar verkligen för ur ett kulturell referensperspektiv att du har kommit in. Det känner att jag har någon jag kan bolla med. Ja. Men andelen boomer-referenser för vår tämligen unga publik blev one too many med Arne Anka.
Det blev det, ja.
Så, tillbaka till programmet.
Tillbaka, okay. Jag ber om ursäkt för att jag existerar, helt enkelt. Det blir enklast så. Nej, men vi gör så här. Vi släpper huruvida nationer har legitimitet eller inte. Jag tycker inte det. Vi släpper det, som sagt. Och går istället vidare på en annan liten match som vi också kan fundera på om den har legitimitet eller inte. Det är Community Shield. Som slutade med att Arsenal vann till slut. Vad har du att säga om det, Pontus? För motståndaren var...
Ja, nej, men vad brukar man? Alltså en träningsmatch, en träningsmatch.
Träningsmatch, en träningsmatch.
Det är inte så mycket. Fanns det några positiva tendenser för Liverpool? Några positiva tendenser för Arsenal? Och det är väl... Ja, visst, träningsmatchen, någon måste ju ha en vinnare där också.
Jag skulle säga att starka ord från någon som en gång uttryckt att Europa League är större än Champions League, eller bättre än Champions League.
Hur var roligare,
det?
Tror jag.
Roligare, ja, men det kan vi köpa. Mm. Nej, men alltså, det måste ju ändå vara så att det fanns fler positiva tendenser för Arsenal än vad det fanns för Liverpool.
Men, på riktigt här nu, det är ju sjukt att säsongen redan är igång. Ja, det känns som den förra inte riktigt har tagit slut. Det är ju fortfarande snurrigt i mitt huvud. Men är det någonting, Pontus, med en träningsmatch?
Ja, nej, men det är ju en träningsmatch 2.0. Alltså, det är ju inte Audi Cup. Men det är ju inte heller... Det är ju lägre än ligacupen, men högre än Audi Cup. Om man säger så. Typ. Mm. Det är någonstans där mitt emellan. Mm. Så det är liksom inte riktigt en match som... Det är, så här, det är tillräckligt viktigt för att man ändå ska bara... Ja, härligt med en seger. Mm. Men inte tillräckligt för att man ska bli ledsen när man förlorar.
Men hade du festat om Liverpool vann?
Absolut inte.
Nej, okej.
Nej, då hade jag såhär,
Men nu är det ju konstigt, för att jag har alltid sett Community Shield som en sån här, okej, nu får vi första gången faktiskt se det här, en slag efter liksom ett sommaruppehåll. Var står vi någonstans? Har det kommit in någon ny? Gör vi någonting annorlunda? För att träningsmatcherna kan vara liksom experimentellt, men som du säger, det är ju lite högre än Audi Cup, eller att man möter Wolfsberger FC på någon sån här träningsläger i Linz i Österrike. Så man ska få någon slags bild om att okej, så här kan det se ut i år. Fick du i alla fall någon sån på Liverpool?
Ja, men absolut. Det kändes, vad stående sen sa det, var det så lite i somras också, men att Liverpool försöker ju liksom inte spela den här på det här taktiska viset som man kanske gjorde så bra som förut, utan man försöker ju verkligen spela fotboll. Alltså, och det straffade ju sig. Men jag tycker ändå att det fanns liksom väldigt, i andra halvlek framförallt när Keita och Minamino kom in, så fanns det väldigt positiva tendenser. Och liksom formationsförändringarna, om man kan prata om det, för det finns över hela tiden, men när man väljer att liksom spela mer med Minamino in lite centralt och komma med fler folk centralt, så det tycker jag var som en, ja, men det känns som att det finns någonting nytt där i Liverpool som jag tror man försökte lite grann med när Shaqiri kom. Man försökte få in liksom Shaqiri, Salah, Firmino och Mané på någon form av offensiv plattform liksom. Men ja, nej, men och det funkade inte riktigt, men nu tyckte det ändå så bra ut liksom när de gjorde den skiftningen. Sen är det klart att Nico Williams hade en ganska tuff match och märks ju att Trent saknas liksom, men nej.
Om man vänder på det, Arsenal då?
Ja, om dem. Jag tycker att de fortsätter ganska lite grann på det spåret som de var inne i under förra säsongen, under Arteta, liksom, att det är ett svårt lag att vinna mot. Liksom. Mm. Det är det. Men å andra sidan, så frågan är ju hur ett sånt här lag står sig liksom, just när de åker, men det är match på Turf Moor och de ska hålla i bollen. Mm. Hur funkar det då? Det är ju de här snabba omställningarna, eller alltså snabba uppspelen. Det är ju inte riktigt omställningar heller, utan det är ju väldigt bra snabba alltså uppspel. Man kommer ut på kanterna mot ett inte så tajt försvar liksom. Mm. Men frågan är ju liksom, hur blir det när den liksom när Burnley inte har en enda spelare på offensiv planhalva, när det är inspark. Det är ju liksom det problemet som Arsenal har haft, och det får man ju inget svar på här, för att de möter ett lag som, ja, men som har taktpinnen liksom, som håller i bollen och egentligen, ja, men verkligen.
Ja, men Arsenal har ju inte kunnat möta Stoke innan, alltså inte ens när Stoke heter Burnley, de är ju Stoke. Ja, alltså exakt. Vi kan bara kalla dem Stoke. Arsenal har aldrig kunnat möta Stoke.
Nej, precis.
Så att det är ju ingen skillnad om det är Teta eller Wenger eller Emery som står där egentligen ju. Men jag förstår vad du menar.
Ja.
Men kan man inte bara tänka på det så här, för det har jag tänkt på ändå. Alltså, det blir alltid, det finns två klubbar, eller egentligen tre med United, som jag tycker det alltid bildas en sån extra hype kring när det händer saker. Liverpool, Arsenal och United. Det blir alltid extra hype om de värvar någon eller sådär. Och så, det har ju varit en ganska stor hype kring Arteta som tränare, att liksom, nu har vi i alla fall någonting att tro på och det händer någonting, han vill någonting och sånt där. På ganska kort tid så har han ju FA-cupen som är en riktig titel. Men även Community Shielden, även om det är glorifierad Audi Cup, finns det inte ändå någonting där att man bemästrar Liverpool i en match?
Ja, och City och Chelsea.
Ja, jo men det är ju förra säsongen, men även nu när det börjar. Ja. Även om Liverpool, man skulle kunna avfärda som att man skiter i vilket för att det är Community Shielden, så är det ju ändå så här, man kanske bygger någonting i att Artetas Arsenal med att så här, vi kan faktiskt i en final slå ett Liverpool.
Ja, absolut. Det här var ju liksom, om man ska dra någon form av koppling till, jag vet inte, vi drar inte för stora växlar, men det, liksom, det finns ju någon form av så här, Kloppkänsla när han kom in i Liverpool, att då var det också så här, det var ganska svårt i de matcherna man faktiskt ska vinna, men alltså, kunde ändå slå vilket lag som helst i princip, och var liksom framförallt, men var i början i alla fall, var väldigt progressiva liksom. Och sen så utvecklades det under årens gång. Och det är väl liksom det Arteta får bevisa nu. Men jag tycker inte att den här matchen säger så mycket om vart Arsenal står, utan att det mer är, ja, vi visste nog att de under Arteta gör bra matcher mot den här typen av lag, precis som Solskjaer gör bra matcher mot den här typen av lag. Mm. Men för att man verkligen ska tro på det, då krävs det liksom, då behöver man se lite mer precis som med Solskär, att vi är fortfarande liksom, jag i alla fall är fortfarande väldigt tveksam kring det valet, för att ja, han lyckas slå City 2 gånger förra säsongen. Ja,
tack för påminnelsen.
Men det är liksom, det visste vi att han, att hans lag kunde göra, för att det är liksom det som är, det är det som är Uniteds USP under Solskär. Men det är kanske inte det som är det viktigaste när man ska gå och vinna en, man ska gå och vinna en titel liksom, eller en Premier League titel i alla fall. Så.
Även om vi inte ska dra för stora växlar någonting här. Liverpool ändå, att de inte tar chansen att bara börja säsongen segrande, utan fortsätter. Alltså, fanns ju positiva tendenser, absolut, som du säger. Minamino ser faktiskt ut att komma in i detta nu, att han behövde liksom ett halvårs startsträcka som så många andra har behövt, men att det ser ut att bli någonting som verkligen funkar i ett klopplag. Mm. Och trots straffmissen tycker jag Ryan Brewster ser bra ut. Alltså, jag tycker han ser ut att vara en riktig spelare.
Nu spelade liksom han ju ingenting, men tidigare i försäsongen har han varit jättebra.
Men vänta, vad har jag blandat ihop? Paus nu. Blandar jag ihop det? Var inte Brewster inne mot?
Han kom ju in i 92 minuten.
Åh, oh, gud. Jag blandar ihop det. Vi måste klippa där. Okay. Vi måste klippa efter Minamino, för jag blandar ihop det med...
Curtis Jones.
Åh, det var försäsongsmatchen mot...
Mot Stuttgart, Leipzig.
Leipzig var
det. Du är ju 2 mål.
Ja, det är mot Leipzig. Ja. Ja, vi kan ha kvar det, Kim. Jag kan vara så öppen med att jag blandar ihop det. Men där tyckte jag att Brewster så bra ut, liksom. Att det ändå finns positiva tendenser, även om vi tar med då min förvirrade hjärna och Leipzig-matchen. Liksom. Men... Det finns ju stunder där de så knackar ut än vad vi sett dem på egentligen 1,5 år innan corona. Ska vi vara oroliga?
Ja.
Eller ska vi vara hoppfulla, om vi ser det från mitt perspektiv?
Ja. Nej, men jag tror att det infanns i någon form av mättnad efter corona, liksom, när man visste att vi kommer vinna. Mm. Och jag hoppas liksom att, som Klopp har sagt mycket förut, att ja, men de här förlusterna i finaler som vi åker på, det är liksom vårat... Det blir bränslet, för man vill inte känna så. Mm. Det är liksom, så det var det som så här, förlusten mot Real Madrid i CL-finalen, det var därför de lyckades vinna året efter, för att det driver liksom.
Så nästa års Community Shield, den är Liverpool.
Och jävlar.
men jag ska säga det liksom, att det här vi kan egentligen använda det som avstamp för någonting vi vill prata vidare om, det är transfer. Vi har lite transferspecial idag med 3 lag, framförallt Liverpool, Arsenal och United. Och det blir ju så här,
om man... Och Chelsea, va?
Och Chelsea pratade vi om ganska mycket förra veckan.
Okay. Vi kan
men vi kan prata lite grann igen nu när du är med. Nej, men du var ju med förra veckan.
Ja, men.
Ska vi prata? Det var ju, vi släpper det. Nej, men alltså så här, just det här, vi har ju pratat om det tidigare, finns det en mättnad i Liverpool? Har liksom de spelarna som är där, är de för trötta, behöver det komma in en ny injektion? Och är det där som gäller nu? Alltså, varför har Liverpool inte gjort någonting på transfermarknaden som man tänker, wow, det här var något?
Nej, det var ju också ett lag som vann ligan med 18 poäng. Hade kanske kunnat vara ännu mer om det inte, eller alltså, det fann, alltså, sett till hur det såg ut i februari, så var det ju det var ju liksom redan klart. Mm. Då finns ju någon form av mättnad, det kanske inte samma driv eller hunger.
Men nu har Manchester United köpt Bruno Fernandes.
Ja, jo, nej, men det är inte riktigt jag förstår ju liksom varför man inte väljer att slänga massa pengar i det här läget när det finns ganska tuffa finansiella problem i hela organisationen, alltså i ägarorganisationen, det har vi varit inne på förut med Red Sox och så vidare, och man vet inte när publiken kommer tillbaka, det är ganska stora intäktstapp och svårt att gå till sin ägare och säga okej, okay, vi kommer förmodligen att gå back med massa i år för att vi inte har någon publik, några publikintäkter alls. Det finns stora så här, ekonomiska förändringar i samhället i stort liksom. Men snälla, kan vi punga ut 300 miljoner kronor när vi har det här laget som vann ligan med 18 poäng? Och det är så här, jag förstår liksom varför det är svårt att värva då. Men det är klart att när alla andra gör, man behöver ju friskt blod i truppen, och framförallt när man har en spelare som Thiago Alcantara som uppenbarligen vill till Liverpool.
Ja, det kommer ju ständigt uppgifter från väldigt trovärdigt håll, alltså Christian Falk, Bild sportchef som bevakar Bayern, säger ju att Thiagos enda val är Liverpool.
Ja, och Klopp är liksom helt såld på honom och försöker få de här pengarna, få igenom det, men alltså det är ju, det är klart att det kan komma och bita Liverpool i röven, och det är ju, så är det säkert, men å andra sidan så är det ju alltså så överlägsen som Liverpool var förra säsongen fram till februari i alla fall, då så ska du ju inte behövas några nyförvärv. Alltså,
nej, okej, okay, men det är en jävligt intressant. Alltså, jag vet inte om vi ska ha någon bump eller någonting, men nu måste vi nästan så här gräva ner oss i Liverpool, för det är ju jävligt intressant här. Precis som du säger, alltså helt totalt överlägsna förra säsongen. Ur det perspektivet, nej, det behövs inte värva någon. Det finns en del intressanta ungdomar i truppen. Nico Williams, han blir tufft nu, men han är spännande i grund.
Absolut.
Curtis Jones, jätteduktig. Ryan Brewster, tycker jag ser ut som en legit spelare liksom. De har plockat in någon kille som heter Tsimikas, fuck ancient Greece, left back, wingbacks. Men det är liksom egentligen det. Det finns ju, förutom de jag nämnde, även Kiana Höver, hur man uttalade, att det finns ungdomar i truppen som man hoppas ska vara redo att ta klivet. Samtidigt en stor del av liksom coren, Van Dijk närmar sig 30, Mané 30, Salah 30, närmar sig, så alltså Firmino, mittfält, Wijnaldum är väl inte purung, va?
Eller 30.
Ja, alltså det finns ju ändå, jag får lite känslan, alltså lite Last Dance-känsla. Jag tror att jag Liverpool också kommer att vara dyngbra den kommande säsongen. Men sen blir hoppet för stort om de inte gör någonting nu. Och även om man tar in Thiago, han är ju också 30. Jag tror att gapet kan bli för stort. Jag tror att vi kommer se alltså nästan en 100 poäng säsong till av Liverpool. Men om man inte gör någonting nu, att det kan bli 3-4 jobbiga år därefter.
Ja, men det är ju, alltså man, det har ju varit lite så här, om det var Athletic förmodligen, som det alltid är, som gjorde en, som hade en så här stor genomgång av så här ser liksom Liverpools plan ut de kommande åren, med Klopp, när han skrev på ett nytt kontrakt. Och då la de upp det så att ja, men nästa säsong igen, den här säsongen skulle man vinna Premier League. Säsongen efter, ja, då ska man också vinna Premier League. Mm. Sen har Klopp 3 års fönster där han ska bygga upp en ny grund med framförallt inhemska spelare liksom, allra helst Merseyside-spelare från den egna akademin, för att försöka bygga en dynasti. Och det här har liksom varit den här satsningen på att köpa in många dyra spelare och sådär, har varit den är liksom temporär egentligen. Och Klopp ska sen få möjligheten att bygga den här dynastin, så att han kanske kan lämna över det till, ja, men förslagsvis Steven Gerrard när hans kontrakt går ut.
Så här, vilken idealvärld.
Ja, exakt.
Ja, det är utopin att de ska kunna göra Barcelona, ja, egentligen.
Och det, ja, exakt. Och det är det som är liksom hela, de har lagt extremt mycket pengar på ombyggnationen av Kirkby, som är liksom ungdomsanläggningen. Kirkby, som är ungdomsanläggningen.
Kirkby?
Ja.
Ja. Mm. Varför mumlar du ute?
Jag vet inte. Saliv i munnen eller något?
Nu ska vi inte håna Pontus uttal.
Nej, men jag blev förvånad, för att det var som att du sa liksom ett könsord. Så. De har lagt mycket pengar på ombyggnad av kuk.
Ja, de har lagt mycket pengar på utbyggnaden av kuken. Och ska liksom lämna Melwood som träningsanläggning för att komma närmare ungdoms, alltså, okay, akademin. Lagt väldigt mycket pengar på det. Så absolut, det är utopin att det ska bli så. Och det är väl det som är liksom förhoppningen, för att man vet, det har ju liksom ägarna varit ganska tydliga med, att vi kommer inte kunna utmana Manchester City eller Manchester United ekonomiskt, eller Chelsea liksom. Vi kommer inte kunna punga in lika mycket pengar rent nettoaktigt, utan ni får liksom klara er ekonomiskt själva. De pengarna ni får in får ni såklart göra av med, men liksom, vi kommer inte kunna ge tillskott, utan vi kommer försöka ge er så god springbräda som möjligt för att sen kunna ha den här dynastin då liksom, som är utopin. Och så den här säsongen kommer de nog förmodligen, ja, men det kommer ju absolut vara ett av de bästa lagen i ligan, får man väl förutsätta nästan. Men sen så absolut, som du säger, det är ju en föråldrad trupp liksom, som då, och det är väl, ja, men enligt då, jag tror det var Simon Hughes på Athletic som gör som lite längre Liverpool-grejer, som hade skrivit den där grejen om att det blir liksom planen, att då är det okej att föra tillbaka lite grann för att bygga upp ungdomssatsningen och satsa på typ Curtis Jones-spelare.
Men om man kollar på Liverpool, hur de avslutade, som sagt, de såg ganska mätta ut och klara, och det var de ju också. Så liksom, vad är det som talar för att de kommer komma in med liksom den energin som kommer krävas för att verkligen göra en start här i början? För om det går dåligt från Liverpool liksom första 5-6 omgångarna, vad händer då liksom?
Ja,
det är så här, jag ser det som rätt, alltså jag får inte känslan av att liksom så här, jag får bara känslan av att de är klara, att de är nöjda nu. Alltså inte medvetet typiskt, men att det är den liksom.
Jag känner mig ganska nöjd med Skväll, men ja. Jag hoppas att de inte känner som jag. Nej, jag tror ändå att det finns liksom för mycket vinnarinstinkt i liksom de här spelarna. Jag tror inte att det kommer att dö direkt liksom efteråt. Nej. Jag tror att när förra säsongen var nog också mycket en, alltså slutet av säsongen var nog mycket en uppbyggnad inför den här säsongen. försöka spela in nya spelare, testa nya saker och så vidare. Så jag skulle inte säga att jag är överdrivet orolig, och jag är absolut inte orolig för att man inte värvar Sancho eller Kai Havertz liksom, utan jag tror att de är ganska medvetna om vad de pysslar med liksom, trots att det ja, men inte finns någon ekonomi, utan jag tror att är det någonting som jag har lärt mig liksom, över, man får liksom panik när man kollar på Twitter, för att folk är ju helt dumma i huvudet. Alltså folk är ju verkligen helt rabiata, framförallt i när man kollar på spelare, alltså typ Wijnaldum twittrar ut ett foto liksom, och på så här, ja, men jag fyller år eller alltså, vad som helst, alltså det spelar ingen roll vad det är, och då kommenterar liksom 1000 Liverpool fans bara get out of my fucking club you wanker liksom, det är ju...
Men varför hatar man Wijnaldum?
Men för att det är ju...
för att Barcelona vill ha honom.
Ja, för att Barcelona vill ha honom, för att han det finns inget nytt kontrakt, och det är frågan om det är Liverpools del eller om det är Wijnaldums del.
Ja.
Men de kommer inte överens om nytt kontrakt, och för att Liverpool ska kunna värva Thiago så måste han lämna typ. Det är typ den grejen. Och då är det typ så get out of my fucking club, det var någon som skrev typ sacrifice yourself for me, help us get in Thiago. Alltså för att
det är också helt sinne. Alltså på riktigt, Wijnaldum har ju varit kanske en av de riktiga unsung heroesen.
Verkligen, han är
alltså hans roll liksom vändning mot Barcelona ska ju, alltså jag fattar att hela legenden handlar om Trents hörna och Regis liksom. Absolut, men det är ju Wijnaldum som startar hela det.
Ja, verkligen. Alltså, nej, det är ju en...
Ja, men det är fan, folk är så jävla... Jag håller med, folk är idioter.
Ja, man blir ju paff liksom. Men, och det är så lätt att dras med av den här oron, men man har, är det något man har lärt sig liksom? Så här, det var ju exakt samma grej förra året när det på torska Charity Shield mot City på straffar. Mm. Att säga, ja, nej, det görs ingenting. Alla andra värvar in massa bra spelare. Liverpool bara sitter där och... ja, men klia sig bakom öronen, och så blev det som det blev. Det är så här, det
gick helt okej.
Det gick helt okej liksom.
Och nu är banemännen Watford nere i Championship, så att vad ska stoppa er nu?
Yes, andra laget i matchen och hur de har klarat sig på transfermarknaden, Arsenal, vad har de gjort? Och...
De har ju vunnit transfermarknaden. Alltså, det är ju en titel som i sig. Alltså, först är det ju Charity Shield, och sen bara går de och krossar alla andra på transfermarknaden.
Mm.
Det är ju liksom, nu, alltså om inte
transfermarknaden, Arsenal... glorifierad Community Shield om du frågar mig.
Vinner inte Arsenal eller Premier League nu, då är det ju...
Ja, då är det fan skandal.
Ja.
Nej, men varför har de vunnit?
Nej, det är lite så snacket går. Alltså folk är ju verkligen helt uppe över öronen för den här Gabriel-värvningen.
Magalhaes.
Ja, mycket bra uttal också.
Mycket bra chansning. Eller mycket, mycket stor chansning av mig. Och dig när du säger att det är ett bra uttal.
Ja, men du hade den här slappheten i munnen. Det gillar jag. Det passade väldigt väl in där i uttalsmässigt. Så det får man ge dig.
Brass i munnen.
Mm.
Det beror på säkert varifrån Brasilien man kommer, för det är så himla stort.
Belo Horizonte.
Men därifrån Rio de Janeiro så är det kanske lite mer... Kanske de är lite tajt.
Chapel. Menage. Och gud, sluta nu. Ja, vi går vidare, för jag kommer fastna i detta annars.
Ja. Men håller du med om att Arsenal har gjort det här bra?
Jag tycker att Arsenal har gjort ett bra fönster, tycker jag.
Tycker inte att de har vunnit?
Nej, det är väl ganska tydligt att det är Chelsea, eller? skulle jag ändå säga. Men att liksom, jag tycker William är liksom, han är inte slut.
Nej,
och han kommer gratis. Och jag tror att det kommer verkligen ge ytterligare både spets och bredd till Arsenals anfall. Det tror jag verkligen.
Ja, han var ju en av Chelseas bästa spelare för säsongen.
Ja, det verkar vara väldigt nära med en förlängning av Pierre-Emerick Aubameyangs kontrakt, vilket är kanske det absolut viktigaste de kan göra det här fönstret, för att han är, och det såg man mot Liverpool också, vilken fantastisk jävla spelare han är.
Ja.
Och hur mycket han kanske har burit det här laget de senaste 2 åren egentligen. Men det är ju mycket snack egentligen om mittbacksparet nu när de har fått in Magalhaes då. Jämte William Saliba som är tillbaka efter lån. De gjorde väl klart med honom förra året, och så lånas han tillbaka till Saint-Étienne om jag inte är helt off. Och här så snackas det mycket, och det skrivs artiklar om the generational talent William Saliba, och liksom superbacken för Lille Gabriel Magalhaes som de får från den här spotstyven. Och här blir jag här är jag lite jävla misstänksam, men det är också för att det är liksom Arsenal.
Så det är kicken konspirationen då?
Ja, nej, men alltså här är det in. nu är väl ändå hypen för stor, va? Alltså, om William Saliba är liksom nya Rafael Varane 2.0, nya Rafael Varane 2.0, om han är Marcel Desailly och Laurent Blanc i en och samma kropp, liksom. Varför var det ingen annan som tog honom för Arsenal? Och om Gabriel Magalhães är liksom tidernas fynd, varför gick City på, som verkligen behöver mittback, varför gick de och tog Nathan Ake och inte Magalhães? Eller varför tog de inte båda? United som också sägs jaga mittback, som dessutom in i Champions League. Mm. Och säkert kan erbjuda högre lön. Varför gick inte de efter honom?
Jag gillar det. Det är ju verkligen klassiska konspirationsgrejen. Du kommer inte med några svar. Du ställer bara väldigt intressanta frågor.
Ja, nej, men det är ju alltså Arsenal som har varit en kaotisk klubb. Nästan liksom specialist in failure ett tag. Gör förvisso det bra de slår ut City och så här. Men de halkar liksom in i Europa League efter en extremt dålig säsong stundtals. Varför skulle de liksom vara vinna så här dragkamp om det verkligen var en spelare som var så här cream of the crop liksom? Jag har sett folk skriva att inom 2 år så är det här ett nytt, alltså Vidic Ferdinand. Mm. Och där känner jag bara så här, ah, jag vet det fan alltså.
Det kanske vi får äta upp, men det känns,
ja,
ju, det känns ju lite...
Vi så, det var ju känt också att alltså Ranieri var en bluff och sen gick han till Leicester till Premier League. Alltså Kick and Rush kommer ju inte alltid med de rätta svaren. Men de ställer alltid de mest intressanta frågorna.
Det är där vi har. Ja. Det är vår styrka.
Nej, men sen så här, ja, när man snackar sen om att de är ute för Hossam Aouar. 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 Hossam Aouar. Kanske.
Ja, Hossam Aouar.
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 Nu vill jag höra lite ghananska Thomas Partey.
Thomas Partey, som han kommer heta i England. Ja. Gud vad många dåliga alltså baksidor det kommer vara på sportsidorna med Partey och Ritzar om man går dit. Men, och då är det så här, det är väl ett jättebra fönster liksom. Men just de här två, eller framförallt...
Vi ska ju vara tydliga med att Aouar och Partey är så här, det kanske kommer in.
Ja, exakt. Aouar är väl liksom, det är ju, det vore ju en otrolig värmning.
Ja, det, men det snackas ju att han vill ha, alltså att han själv är mer intresserad av att gå till Juventus och sånt. Det är extremt oklart i nuläget.
Ja, nej precis. Han, det vore ju, han skulle ju förmodligen vara en av de bättre mittfältarna i Premier League liksom. Men just Gabriel och Saliba känns som att det finns stora frågetecken kring hur bra de faktiskt är, och jag har sett en del så här franska experter som också har varit lite så här tveksamma till den här hypen som har funnits kring dem, att det har varit, att det kanske inte är, ja, nej, men det kanske inte är just heller vad Arsenal behöver när de har ganska mycket kaos i laget liksom, att det behöver någon större liten ledare runt sig liksom. Och även om David Luiz ändå kan anses vara en ledare, så är han ju kanske inte den mest stabila ledaren.
Nej, det får vi ge honom.
Nej, det känns som det känns fortfarande så här, ja, men det är säkert, det är intressant, absolut, det får man inte, det kan man inte undgå att det är intressanta värvningar, men det...
Nej, men exakt, man ska ju inte kasta skit på dem så där liksom, att vi, nej, har ju sett många år där Arsenal vägrade adressera de problem de faktiskt hade och värvade, ja, så här Park Chung typ, så detta är ju bättre.
Verkligen.
Jag bara menar att hypen och liksom så här, nu är Arsenal en outsider, det är de absolut inte. Nej. Det är fortfarande liksom en klubb som har en tämligen intressant offensiv ledd av Aubameyang, men vad är det för jävla mittfält Ceballos in eller inte, och extremt oprövad försvarslinje, även om liksom Hector Bellerin nu ryktas att han kanske ska till PSG och Tierney har sett bra ut, men jag tycker det fortfarande ser väldigt skakigt ut.
Ja, verkligen. Det är fortfarande inte mer än en, alltså, 2-3 getingar försvarar liksom.
Nej, i bästa fall.
Ja, och det är ju liksom där är vi tills det faktiskt har bevisats någonting. Jag skulle säga att jag är ganska tveksam än så länge. Mm.
Men om vi går vidare till Manchester United då, som supervärvade i januari när de tog in Premier Leagues näst hetaste spelare enligt Petter.
Visst var det du, Pontus, som delade lite härligt på Twitter innan om statistiken Bruno Fernandes har koll på. Kan du inte dra den?
Jo, om jag har den här i huvudet. Men,
dra den ur hatten och se vad som händer. Så.
Ja, men Bruno Fernandes lade ut på, eller han sa väl att folk säger att jag bara är en penalty merchant, inte exakt om orden kanske, men
nu mumlar du igen, som att du säger så här, penalty kuk.
Ja, folk säger att jag bara är en penalty kuk, att han bara gör liksom mål på, ja, men på straff, men han har faktiskt sett statistik. Jag har sett statistiken.
Han är en numbers guy helt enkelt.
Jag har sett statistiken och jag är den mittfältare, eller den som är inblandad i näst flest mål efter Kevin De Bruyne av mittfältare i Premier League. Och det kanske han är, det vet jag inte. Det har jag inte kollat upp såklart. Men det är väldigt kul att han har sett statistik.
Ja, men det är också lite att erkänna förlust, va? Alltså på något sätt att folk, han har ju upptäckt att folk liksom kallar honom för en penalty merchant och är uppriktigt sårad för att han vet att det finns en sanning.
Ja, men det finns ju ingenting som är mer skört och mer tragiskt än en människa som går i försvarställning för sig själv.
Nej, modellen, exakt. Liksom.
Så att det är inte bra det här.
Nej, alltså... Han är ju en jättebra fotbollsspelare. Det är ju inget snack om den saken.
Och han har ju gjort det jättebra i United. Ja. Men han erkänner ju förlust när han liksom... Han legitimerar ju kritiken mot sig genom att säga... Nej, så är det inte. Nej, jag har sett statistik.
Jag är faktiskt bra.
Även på papper.
Tror eller ej, men jag är svinbra. Kolla statistiken.
När
Mourinho kommer ju till United och får liksom den här... du har inte tagit fram någon ung spelare. Ja, men jag har en lista här med 50 unga spelare som jag har tagit fram.
Och jag ska läsa...
Arjen Robben.
Allihop.
Eller det är den här, alltså, den här väldigt memeable Trump-intervjun så här. We're better against the world. The world. När han liksom drar upp liksom de här papperna. Ni har sett memesen, jag lovar.
Det är jätteroligt. Men det var januarifönstret. Nu är det ett nytt transferfönster. Hur går det för United? Vad tycker vi om deras värvningsstrategi just nu?
Alltså nu är det är inte officiellt av klubben. Men nu pekar allting på att Donny van de Beek är klar. Ajax-mittfältaren som var väldigt, väldigt bra Ajax-lag. Är han presenterad?
Ja, alltså det är klart enligt The Guardian i alla fall.
Ja, men alltså det är ju klart.
Ja, det är klart. Inte... Men han är inte presenterad.
Nej, du menar
officiellt.
Så. Okej, fine. Ja.
Jag trodde vi skulle ha breaking news i King Rush för första gången.
Nej, det enda vi har hittills är att Victor Johansson går on a free från Leicester City till Rotherham.
Victor Johansson?
Ja. Oj. 2 september 2002. Shane Duffy går från
Brighton.
Det borde vi faktiskt prata mer om. Det är ju lite kul. Shane Duffy, nu kommer vi precis på det. Men
vi tar ett Shane Duffy.
Shane Duffy som alltså är född i Derry. Spelade ungdomsfotboll för Nordirland. Sen väljer Irland. Och då ska vi komma ihåg att Derry är ju liksom... Det är ju verkligen på gränsen Nordirland. Irland, det är ju otroligt... Alltså, det är ju väldigt mycket tension. Alltså det är spänning i den staden.
Ja, men det var väl huvudstaden för The Troubles, så att
säga. Ja, precis.
Googla The Troubles om ni inte har koll på det. Vi kan inte dra hela.
Nej, precis. Och Shane Duffy sen spelade i Everton och retweetade om det var under St. Patrick's Day, där han retweetade en tweet där det var Up the Ra, som ju är, ja men alltså...
The IRA.
Ja, The IRA. Som bland annat Celtic-fansen sjunger. För Celtic är ju väldigt pro-IRA, pro-Irland.
Ja, liksom. Republikaner så att det, säga, exakt. Kontra lojalisterna som
precis.
Finns.
Så det är ju, så det här är ju en, det är ju liksom, det finns ingenting som är liksom så här, det här är den karriären som, den ultimata irländska karriären på något sätt. Det här liksom, det går inte att bli mer irländsk än så här. Eller att vara liksom så här, är född liksom på gränsen mellan Skottland och Nordirland, välja Irland
och Nordirland, menar du?
Ja, Irland och Nordirland, exakt. Välja Irland, sen twittra Uaaptera och sen gå till Celtic. Det har ändå någonting.
Det har ändå någonting. Breaking news.
Och det var också, han var ju en del, då lämnar han liksom den fyrbackslinje med roligaste namn som Brighton hade när de gick upp, när det var Bruno, Duffy, Dunk och Bong. Så, då tackar vi för den cameon.
Det var Shane Duffy sidospåret, åter till United. Hur går det för deras transferfönster?
Jo, Donny van de Beek in. Och det är ju någonting som man känner, alltså han var exempel i det Ajax-lag som tog sig nästan till Champions League-final.
Jag tog det till den moraliska Champions League.
Ja, det gjorde de, sannoliken. Finns inget moraliskt med Spurs.
Nej.
Men i det laget som nu är då helt sönderköpt, Frenkie de Jong till Barcelona, Matthijs de Ligt till Juventus, Hakim Ziyech nu till Chelsea.
Vad skulle du säga att du tycker är roligt att uttala? Holländska eller portugisiska?
Portugis.
Okay.
Men det är lite samma som man jobbar
med. Du lyser upp när du får säga det här.
Djupt ner i munnen. Det är så skånska R har ju samma.
Just det,
man uttalar långt ner i halsen.
Någon form av faux. Bra.
Och han är väldigt bra. Jag har inte riktigt koll på hur han har varit senaste säsongen, men som alltid när det är United-värvning så blir det hype kring honom och han verkar ha gjort mycket mål och assist. Sen är man ju lite så här, det är ju fan inte det ni behöver, United. Alltså behöver ni en till som ganska duktig offensiv mittfältare när ni har Pogba och Bruno Fernandes? Är det så jag tänker? Det är eventuellt att de bara säger, nu, okej, nu har vi packat en position riktigt bra.
Ja, det har de verkligen gjort.
Ja, exakt. Men vi har fortfarande liksom Brandon Williams som vårt bästa val på ett på en vänsterback, och vi måste rotera mellan Nemanja Matic och Scott McTominay om vi ska ha någon balans på mittfältet.
Ja, alltså det är någonstans känns det som att då, ja, men Solskjär liksom, ja, men försöker komma förbi den här problemen de har haft mot de här lågt sittande lagen, typ Sheffield United.
Mm.
Att det här är våran, det här är liksom, det här är det vi måste göra. Vi måste få så jävla bra kvalitativa offensiva spelare, talangfulla som det bara går, för att vi liksom ska kunna göra fyra mål så att de inte kontrar in fler mål.
Mm.
Att det, liksom, så det här är liksom det som de behöver komma förbi. För när de möter, ja, men de spelande lagen så att säga, då har det gått bra. Så det har ju varit de matcherna där det har problem. Att det är det, liksom som, det är där de satsar nu. Vi behöver bara få in så många talangfulla, bollstrillande spelare som möjligt, så att vi kan komma förbi de här, det här sittande försvaret. Liksom. Men nej, det är nog en jättebra värvning, tror jag. Alltså ur ett rent rotationsperspektiv. Men det är ju också som Petter säger, att det är inte säkert att han kommer vara startspelare. Liksom. Det beror ju...
Det är rätt tungt. 34 miljoner pund, inte startspelare.
Ja, alltså grejen är att jag är så svårt att avgöra, för att det här skulle kunna bli liksom verkligen... Jag har svårt att bestämma mig för om jag tror att det blir liksom årets värvning. Han blir någon slags sån här Lampard goals-figur som kan göra upp mot 10 mål och 10 assist liksom på en säsong. Eller om han blir liksom en extremt dyr rotationsspelare där de kunde lagt pengarna på betydligt mer välbehövlig plats egentligen. Nu verkar ju förtroendet för Mason Greenwood vara stort, och det kanske det ska vara United. Men den backup de har egentligen på en högre ytterposition i Daniel James. Vänsterbacken Luke Shaw, Brandon Williams tycker jag inte är så jäkla bra.
Nej.
Nu behöver de ha in en mittback till av yttersta kvalitet, även om Harry Maguire har gjort en stabil säsong. Men nu är det liksom hans otroliga hat mot den grekiska civilisationen gör ju att man känner sig lite, det känns lite skakigt.
Ja, man vet ju att det kommer bli problem när de ett Liverpool och det blir Tsimikas versus Maguire. Ja. Och det blir liksom, det är ju Celtic Rangers nivå på den.
Det kommer det vara.
På det hatet.
Andy Robertson själv inför matchen liksom säger så, I see you coach, I can't play. I know it's Constantis game. Heter han det? Constantis?
Kostas kallas han.
Kostas. Åh gud, annars hade jag precis avslutat min otroliga grekrasism.
Ja, liksom.
Jag är ju inte någon Harry Maguire, men även jag hatar ju såklart den grekiska civilisationen.
Vi kan väl återkomma till Harry Maguire, ja, en liten stund. Klara lite grann med United, jag tycker inte det finns mycket mer att säga där, men för vi måste gå vidare.
Men det ska jag säga, det är väldigt intressant med att de då ger Dean Henderson ett sånt kontrakt som de ger honom.
Mm.
Det är dels långt, det är ganska bra lön. Han ska komma ju på riktigt att utmana det sker nu. Mm. Och där ser man ju också ett litet problem uppstår liksom, när om det är så att Dean Henderson går in och tar liksom första platsen,
mm,
då har de alltså en andra målvakt som sitter på ligans fetaste lön,
mm,
som är liksom, och de kommer inte kunna bli av med honom så enkelt.
Nej, verkligen inte.
Han ska dels vilja lämna han kan ju omöjligt få ett sånt kontrakt någon annanstans.
Mm.
Det, är om
det kan ju bli en Özil-situation nästan.
Precis, och det kan ju sätta käppar i hjulet framöver, alltså på om det är så att men lönebudgeten helt enkelt är blir ganska tajt. Liksom, mm. Man sitter på en sån post på andra målvakt. Så. Men det är väldigt intressant. Och det ska bli kul att se verkligen Henderson i United. Se om han verkligen får chansen.
Henderson är ju på riktigt intressant. Och det verkligen känns som någonting de ska satsa på i längden.
Absolut.
Ändå. Det jag ska egentligen avsluta med, för att det har ju varit mycket snack. Alltså Sancho kändes ju typ klar för United när sommaren började. Och nu känns... Det är nästan kört. Och då blir det lite så här, är Donny van de Beek liksom, är det lite så här för att lugna Twitter nästan?
Alltså, det är oftast att det, därför nej, men klubbarna alltså, tar det, beslut.
Ja, men alltså engelska klubbar, på riktigt, jag skulle inte vara förvånad om det är liksom, alltså att vara störst på sociala medier och hela den grejen är ju alltså på riktigt en titel lite mer glorifierad än Audi Cup med någonting de bryr sig om.
Ja, det är ju jätteviktigt framförallt ur ett ekonomiskt perspektiv att vara stora liksom. Att
ja, så fan, och vara bust about liksom. Mm. Och när Sancho ser ut och liksom går förlorad, jag blir lite så här, United är inte en bättre skött klubb än att de skulle kunna desperat bara, okej, vi måste göra någonting.
Ja.
Mm. Men det sagt, Donny van de Beek kan göra 15 mål den här säsongen och jag kan halshuggas offentligt på Twitter-torget. Det får jag ta då.
Finns det några andra klubbar som har gjort några värvningar ni vill nämna?
Alltså Everton känns ju fan som ett nytt liksom Bolton eller West Ham liksom. Ja, men bara kastar in lite kul så här. Alltså det gamla Sam Allardyce Bolton med Jay och Kocha, Ivan Campos och Ivan Helgera var väl där en vända tror jag. Fernando Hierro.
Ja. Fint
gäng. Jävla fint gäng.
Ja, det är bara en gamla Real Madrid.
Ja, men också så här West Ham som bara är så här, ja men helt plötsligt så är Nasri, Jarmolenko, Jack Wilshere, så här, hur fan gick detta? Pablo Zabaleta, vad gör du där? Alltså, hur hamnade du i östra London? Och Everton under Ancelotti håller på att bli så man blinkar till en sekund och så har den gått från Tom Davis och James Coleman till vad som nu ryktas vara på väg in Allan från Napoli, det är väl typ helt klart. Mm. Och James, my name is Bond, James Rodriguez, om ni kommer ihåg den rubriken från VM 2014, va?
Ja.
The name is Bond, James Rodriguez, som jag kommer inte ihåg vilken tidning.
Det var väl Indian Times, va?
Eller ja, så kan det vara.
Det är alltid Indian Times.
Ja, men det var ju en indisk tidning.
Ja, det är otroligt bra. Att James Rodriguez ska vara på väg till Everton känns ju som, alltså det skulle kunna gå hur bra som helst, men det känns också liksom ding-ding värd Fernando Hierro i Bolton.
Ja, det känns sevärt.
Ja, gud. Ja. Men det blir ju ett sånt härligt gäng av liksom nästan misfits. Att det är så här, de är lite för bra för att bara vara bänkade i en stor klubb. Men de är inte tillräckligt bra för att faktiskt vara i en stor klubb. Och då hamnar man i Everton.
Alltså det som är problemet för Everton, det här, alltså det är, jag tycker också det är jätteintressant. Men det problemet som blir för Everton är att de har sitter på ganska, alltså en ganska föråldrad trupp med ganska dyra löneposter, och vissa av spelarna de har rört in har ju kostat ganska mycket pengar. De ligger ju ekonomiskt, det är ju ekonomiskt tufft för Everton. Det ska man verkligen komma ihåg. Så det de egentligen hade behövt var väl liksom att satsa på yngre spelare som de kan, ja men, sälja. Alltså få in lite mer cash, försöka dumpa några av de här spelarna som har väldigt, ja men, har väldigt hög lön, typ Gylfi och så vidare. Och istället nu så blir det att man plockar in Allan, James och eventuellt och Doucouré från Watford, som alla kommer väl ligga på runt så här, 30 miljoner pund i att köpa in ish, runt i runda slängar. Samtidigt som alla kommer förmodligen ha ganska bra löner, och ingen av dem är egentligen spelare som går att sälja sen.
Nej.
Det är väl typ Doucouré som man skulle kunna liksom få pengar för sen. Och det är ju ett litet problem för Everton, att de har inte spelarna i truppen just nu. Det är väl typ Richarlison som de verkligen skulle kunna casha in på om han får ytterligare ett genombrott.
Dom Calvert-Lewin också, va?
Ja, kanske, men det är så här, han har inte heller riktigt den profilen att som spelare att gå för, jag menar, 80 miljoner pund. De skulle behöva satsa mer på att
göra 15 mål, och så är det någon klubb som måste öka sin homegrown quota, läs Manchester City, som helt plötsligt splashar.
Ja, alltså jag tycker Calvert-Lewin är en klassspelare verkligen. Jag tycker att han är jättebra. Men det är svårt att se att han ska vara liksom den spelaren som man får så mycket pengar för. Men ja, och det är liksom, det är det som är Evertons problem. De har ett ekonomiskt problem. Och hur intressant det är med de här spelarna, så finns det en risk att det också sätter dem lite i skiten. För de har gått väldigt mycket back ekonomiskt. Och ja, de här spelarna skulle verkligen behöva lyfta Everton till en, om att utmana om CL-plats för att, eller åtminstone en Europa League-plats, ta en Europa League-plats för att få in mer pengar och på så sätt liksom kunna finansiera det. För just nu så ligger de ganska pyrt till ekonomiskt med den åldrande truppen de har, de långa kontrakten de har och så vidare.
Jo, men alltså det här kan vi faktiskt på riktigt prata om det nästan 100% seriöst. Alltså bara sarkast, ironikern i mig säger så här, ja men det här är fan bara kul, jag gillar dåligt skötta engelska klubbar, det är roligt när de går up in flames. Alltså så här,
kaos är alltid kul.
Ja, men här på allvar, jag vet att Noah har pratat om det ganska många gånger förut, just det här att liksom, vad är poängen med att bara existera? Att vad är poängen med att bara existera? Alltså, kan man liksom, är det värt att säsong efter säsong efter säsong sluta åtta, sluta nio och aldrig ens försöka göra någonting? Ja, men här så känner jag ändå så här, att det kan gå åt helvete för Everton där. Det kan kosta dem, alltså att det slutar med att de inte kommer någonstans, de slutar liksom sjua, åtta, det blir ingenting. Men de här värvningarna de gjort kostar så jävla mycket ekonomiskt att de måste skeppa sina bästa spelare, kanske riskerar att åka ut sen. Men då har de i alla fall gjort ett försök. Ja. Är det inte bättre att leva lite än att bara liksom finnas till?
Vad säger du om Everton, Therese?
Jag vet inte exakt vad det är ni har pratat om eftersom att jag precis kom in här. Jag tänkte bara stå och se rolig ut.
Mm, men det är lite som att, jag skulle säga att det här avsnittet är lite grann som Everton riskerar att bli. Alltså, fruktansvärt, fruktansvärt hemskt.
Ja.
Välkommen Therese.
Tack.
Kul att se dig.
Kul att se er. Ja. Kul att vara på jobbet. Det var 2000 år sedan.
Mm. Hur har, som Jocke sa, landslaget varit?
Varför landslaget med såna här? Ingen lyssnare ser vad det är ni håller på med.
Vi har konstaterat att nationer bara är administrativa ytor och att landslag därför inte existerar.
Det är Jocke som har kommit fram till det.
Kick and Rush har förändrats sen du senast var med.
Ja, jag vet inte vad det är för podd jag kliver in i här sen.
Petter höll med mig, ska jag säga.
Ja, men jag kom med vissa invändningar.
Har du sett eller pratat med några Premier League-spelare?
Nej.
Då kanske du kan gå ifrån.
Då gör jag det nu.
Men vi måste nästan, vi blev ju ätare av lyssnaren Tobias Kahn igår.
Tobias Kick and Rush. Gran.
Kahn, som
det
Gingis.
Det hade varit Tobias Gran. Men
ja, det hade varit jätteroligt om det var Tobias Gran. Men på tal om boomer-referenser, det är ingen som minns Tobias Gran längre.
Han gjorde det snyggaste nere i
Kick and Rush, ja. Senaste poddavsnitt var nog det sämsta jag hört i poddväg. Innebär det att jag kommer sluta lyssna på podden i framtiden? Absolut inte. Men det säger nog mer om mig än podden. Det gjorde ont. Men nästa gång måste Strömberg 23 vara med och livesåga hela avsnittet.
Ska vi lägga på ett spår i efterhand då, där jag lyssnar på och livesågar hela ert
avsnitt? Det är ju otroligt intressant. Det är
i och med att jag inte vet vad ni har pratat om. Jag förutsätter att det har varit dåligt. Ja. Men jag vet ju inte.
Nej, men det är helt korrekt inställning i alla fall. Så kan vi väl säga.
Det är en sån otrolig diskrepans i studion när Therese är här och när Therese inte är här. För när Therese inte är här så har vi alltid fel. Och nu, så här, nu kommer någon form av så här, ja, det första hon gör bara så här, ja, det var förmodligen dåligt, ja, det var rätt.
Ja, det
känns inte igen här sen tidigare.
Svensk medias bästa pandit har kommit in helt enkelt.
Det känns som att jag kommer in i det här gänget lite på ett sätt som man inte vill komma in i ett gäng som tjej. Att man blir den här som måste komma in och styra upp för att ni inte klarar av det själva. Det är helt fruktansvärt om jag har fått den rollen. Nej, i så fall måste jag fan bli dålig.
Jag kan säga att det har varit ett ganska seriöst avsnitt tills du stod här utanför poddstudion och vinkade. Så att du har
först
gjort
främst pekade finger mot
det var Pontus som började.
Ja,
okay.
Ja.
Så, okay.
Jag kan ju säga att det är ganska tydligt att jag är motsatsen till att styra upp nu, så du behöver inte vara orolig.
Bra.
Det här är lite som ankat Ibiza.
Det är det faktiskt.
Nej, osensurerat Ibiza. Gud, vi måste avsluta den här podden snart alltså.
Det var så vi gör. Vi kan panga en låt lite snabbt här, Kim. Jo, men vi ska prata om Harry Maguire har vi lovat. Och det senaste vad är det senaste? Nej, men att han då enligt polisen i Grekland ska ha sagt fuck Greece. Det har vi fått höra, men att han också ska ha sagt fuck the Greek civilization.
Mm. Det förhöjer det till en hel nivå av bluffmakeri. Mm. Alltså, det är så intressant att den här liksom, grejen har innehållit från Harry Maguires försvarsadvokat den ena helt osannolika ytterligheten att Harry Maguire ska uttala orden att han och hans bröder är very keen on ancient Greek culture.
Jag tror på det, 100%.
Ja, men att det också kommer på det helt andra spektrat att han ska ha skrikit inte bara fuck Greece utan fuck Greek civilization. Och då har jag kollat upp här, definition på civilisation. Här kommer det på engelska. A civilization is a complex human society, usually made up of different cities within certain characteristics of cultural and technological development. In many parts of the world, early civilizations formed when people began coming together in urban settlements. Det är alltså denna grekiska konstellationen alltså av vissa karaktäristiska kulturella och teknologiska framsteg som Harry Maguire hatar. Enligt den grekiska polisen. Och där, I call bullshit. Men det är ju underbart att de ljuger åt ytterlighet, åt varsitt håll som gör att det här blir en sån här Wayne Hennessy-bizarr situation.
Men det måste ju vara så att den första lögnen är den som skapar den andra lögnen. Eftersom de säger keen on ancient Greek culture. Ja, ja, då måste de ju svara upp med någonting. Och då måste de svara Greek civilization. Att det är
ja, det är inte den grekiska etniska gruppen greker han hatar. Utan det är ju liksom själva civilisationen, den här komplexa sammansättning av kulturella och teknologiska framsteg inom ett geografiskt område. Flera städer som tillsammans forma en civilisation. Det är det han det är säger det. Att de kan knulla.
Ja. Okej. Okay. Vi vet ju då att Harry Maguire går vidare för att han är ju tillräckligt stark mentalt för att liksom ta sig ifrån den här grejen. Så att han är ju åtminstone safe då, enligt vad han gjorde förra veckan. Men Therese, vad är din take på Harry Maguires bråk nere i Grekland?
Ja, herregud, vad ska man ens ha för take? Jag är ju inte förvånad. Alltså, så här, det går ju inte längre att bli förvånad över att liksom, fotbollsspelare i Premier League är uppenbart liksom, idioter. Alltså att de gör idiotiska grejer. Och sen vet vi ju inte exakt hur allting har gått till och vad som har föranlett vad och hit och dit.
Och vad som faktiskt har skrikits.
Och vad som faktiskt har skrikits och vad Harry Maguire faktiskt egentligen hatar eller älskar. Det vet vi inte. Men det är ju, alltså så här, jag tycker bara att... Jag vet det, jag är så jävla... Det är klart att det finns ett underhållningsvärde i att väldigt många fotbollsspelare i Premier League under det här året har varit liksom... Eller underhållningsvärde, det är fel att säga när någon har så här spöat någon. Och så här. Men det finns ju ändå någonting som liksom kittlar i det. Det gör det ju, när man jobbar på en kvällstidning kanske framförallt. Men det är, man är också bara så jävla trött på det. Jag vet inte, jag är bara så jävla trött på att ingen... Okej, inte ingen ska jag inte säga, men att det är så många av dem som är, verkar vara så usla människor.
Mm.
Det är väl mest bara det. Det är väl min take på det hela.
Ja, men jag tycker vår systerpodd Kolla Svensken... Sverige-version Kolla Sverige tror jag hade spaning som jag tyckte var så jäkla bra, att ibland glömmer man hur vanliga killar fotbollsspelare trots allt är.
Ja,
det
är bra.
Alltså de är så otroligt vanliga killar som bara råkar vara ovanligt bra på en sport. Harry Maguire född 93, han är liksom 27 år då, åker på en festresa.
Nej. Han åkte till Mykonos för att han är väldigt keen on
ancient
Greek culture. Han och kolla.
Ja, men keen on ancient Greek culture, men däremot fuck the Greek civilization. Liksom. Undrar var han drar gränsen. Det är annan, men liksom, han är ju bara en vanlig kille.
Ja, men det ursäktar ju inte beteende. Alltså killar är ju skitbeteende. Det förklarar det.
Ja.
Men det ursäktar det ju inte. Och det är ju det som blir... här återkommer ju till den här diskussionen som blir kring så här, vem är och ska vara en förebild och inte. Och det finns ju de som menar att så här, ja, men en fotbollsspelare som råkar spela i ett av världens största lag och vara en nyckelspelare där, han har inte valt att vara en förebild och då måste han inte vara det. Jo, någonstans kan jag tycka att man måste vara det, för att det ingår i jobbet.
Ja, jag tycker det ingår i den lönen. Kan du ställa en kravbild?
Ja, men exakt. Ja. Jag tänkte på det här, jag tänkte på det här senast i bilen på väg in till redaktionen här. När det kom en push om att, nu är det här ett litet sidospår, men det är ändå någonstans samma sak, att Neymar har testats positivt för covid-19 efter någon partyresa på Ibiza, eller vad det var.
Och det är också,
det är också en sån grej, alltså det faller ändå in under samma ram någonstans, att varför är fotbollsspelare på massa partyöar och festar mitt under rådande pandemi? Jag fattar det inte. Alltså det är så hjärndött. Och där också, som du säger, kan inte klubbarna ställa någon form av krav på de här spelarna? Alltså som de betalar ut så otroligt mycket pengar till, att så här, gör inte det här, så slå inte en polis på käften. Åk inte utomlands och festa när det är pandemi. Gör det bara inte.
Köp inte prostituerade. Vi ställer ju inga sinnessjuka.
Nej, det är det jag menar. Så att det är liksom, någonstans är man så här, man blir inte förvånad samtidigt som man aldrig slutar förvånas över hur dumt allting är.
Mm.
Och sen...
Tatuera in det på min gravsten, för att säga. Varför ska man tatuera in det? Men man slutar aldrig att förvånas över hur dumt allting är.
Ja.
Folk är idioter.
Ja.
Det är andra gången du säger det.
Jag vet. Ja. Jag tänkte att jag skulle komma tillbaka. En snygg röd tråd.
Ja, just det. Ramberättelsen.
Erik Niva-berättelsen, han skriver avslutningen vad han börjar med.
På tal om, ska jag säga, Aftonbladet medarbetare, så har Pontus och Petter någonting att berätta, eller hur?
Ja, men det kan vi göra. Det finns ju ett frågesportprogram som heter Quizaleta, va? På Dobb TV.
Mm.
Där fotbollsmänniskor möts i quiz. Och jag och Petter blev inbjudna att möta Sportbladets...
Sillipodden.
Ja, Sillipodden. Makota Sahara och Patrik Syk. De har ju Premier League-podden också. Så Patrik Syk och Makota Sahara. Och
hur gick det då? Hur gick det?
Ja, men
det,
ni får jättegärna gå in och kolla.
Ja. Vi tänker ju inte avslöja vem som vinner Robinson här, va? utan ni får gå in och kolla.
Alltså vill ni inte veta hur det gick, så kan ni stänga av ljudet just nu i typ 10 sekunder. För jag kan säga att vi faktiskt krossade dem fullständigt, ja, och var Sveriges överlägset bästa.
Ja, det är så jävla grymt. Ja, en applåd för det.
Vi slaktade de jävlarna.
Ja, tack, tack.
Nu har det gått 10 sekunder.
Ja. Bra. Välkomna tillbaka.
Ja. Välkomna tillbaka. Och, bara för att vi ska säga tack för idag.
Ja. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade. Tack Therese för att du kom upp eller kom in här i slutet och som den töst och styrde upp pågarna som är på att dumma sig. Dumma sig på radio som vi gjorde. Kom du. En redig tösarbit som sa, nej, nu räcker det. Får det vara nog.
Om de orden säger vi ses nästa vecka, för då ska vi gå igenom vår egen Premier League-bilaga. Bland annat. Om det nu, alltså jag älskar ju när vi säger att vi ska göra någonting, för det gör vi ju aldrig.
Men det ska vi.
Men det ska vi. Den här gången ska vi verkligen göra. Och det blir liksom uppsnacken för säsongen. Kanske, vi får se. Förhoppningsvis alla fyra. Och ja, vi ska bland annat gå igenom vad vi tycker har varit väldigt dåligt med produktionen av den här bidagen. Så det går.
Så har vi.
Hejdå.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.